Det är onsdag i en liten ort utanför Karlshamn i Blekinge. 34-åriga Jonathan Ravelin ska swisha en kompis. Men plötsligt funkar inte appen.
Jag trodde att det var ingen som ibland har telefonen om vi åker bil eller något, så jag tänkte att han hade klickat in bank-ID på den fel eller någonting, för att det var spärrat, stod det.
Jonathan åker hem och testar att logga in på banken med säkerhetsdosan istället. Men det fungerar inte den här gången heller. Han kommer inte åt sina konton överhuvudtaget. Istället får Jonathan en obehaglig överraskning.
Då fick jag ju läsa där att jag stod som avliden.
Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Jonathan Ravelin som blev felaktigt dödförklarad. Gäst i avsnittet är DNs reporter William Hernvall. Och jag heter Tara Moshisi. Det är vintern 2023 när Skatteverket tar emot en pappersblankett om att en 34-årig småbarnspappa avlidit. Han heter Jonathan Ravelin och bor med sin familj, en son och sambon Julia.
Han jobbar på en fabrik som tillverkar Volvo-bilar. En ganska vanlig ung man på den svenska landsbygden, skulle man kunna säga, lite förenklat.
Handläggaren som tar emot dödsbeviset från sjukhuset i Kristianstad registrerar direkt Jonathan som avliden. Och efter det når beskedet om hans död automatiskt andra myndigheter, hans försäkringsbolag och bank. Hans konton avslutas och Försäkringskassan börjar förbereda papper på att hans sambo nu ska få ensam vårdnad om deras barn. Men det finns ett problem. Jonathan Ravelin är inte död. Det går 2 veckor efter att Skatteverket får in Jonathans dödsbevis. Och det är nu han försöker swisha en kompis, men upptäcker att hans bank-ID är spärrat.
Han berättar att det första han tänker är att det kanske kan bero på att hans son har fipplat med mobilen och knappat in fel kod för många gånger eller sådär. Han säger att hans son brukar sitta med mobilen när de är ute och kör, och det var också det de hade gjort den här dagen. Så tänkte han att det kanske berodde på det. Men när de kom hem och han istället försökte logga in på banken på datorn med hjälp av en säkerhetsdosa, då får han upp ett meddelande som berättar att den här personen är markerad som avliden.
När Jonathan Ravelin läser felmeddelandet ringer han först till banken som säger åt honom att ringa till Skatteverket. Och de bekräftar att ja, du är registrerad som död. Och det har det varit i 2 veckor. Under den här tiden har alla tjänster kopplade till Jonathans personnummer slutat att fungera.
Han kan inte längre använda sitt betalkort, han kan inte logga in på sin bank, hans pass och annan legitimation blir ogiltiga, hans sophämtning upphör och han får brev hem om att hans sambo nu är ensam vårdnadshavare till deras barn. Alla tjänster kopplade till hans personnummer upphörde helt enkelt att gälla.
Det stora problemet var ju med att jag och min sambo har gemensam ekonomi som då jag sköter. Det ställer till den helgen.
Ja, plötsligt har Jonathan ingen tillgång alls till familjens pengar. Bankkontot, dit både Jonathan och hans sambos löner går, är skrivet på honom. Och nu kan ingen av dem röra pengarna.
Så där blev vi lite låsta. Vi fick låna lite pengar av nära och kära och använda kontanter ett tag. Och det var lite krångligt med att betala räkningar och så vidare. Det var inte det lättaste.
Men hur är det möjligt att någon död förklaras utan att ha dött?
Enligt Skatteverket så är den allra vanligaste anledningen till att någon blir felaktigt dödförklarad att det beror på den mänskliga faktorn, att det begås ett misstag antingen på sjukhuset eller hos handläggarna på Skatteverket. Och det kan till exempel vara att en läkare blandar ihop 2 olika personer med liknande namn, eller att en handläggare på Skatteverket råkar skriva in fel personnummer på en person. Om man tittar på de senaste 10 åren så har det faktiskt blivit vanligare under början av 2020-talet. 2022 drabbades 46 personer, vilket är det högsta antalet på ganska många år.
Och 2023 dödförklarades 16 personer felaktigt. Sammanlagt dör ungefär 100 000 personer per år i Sverige. Så det är svårt, eller kanske till och med omöjligt för Skatteverket, att kontrollera att alla som dödförklaras verkligen är avlidna.
Om den blankett som skickas in ser ut att vara korrekt ifylld och har de komponenter som den ska ha, så godkänns den i regel.
Så det kan alltså ske misstag. Men det märkliga i kommunen där Jonathan bor är att det är flera som har drabbats av samma problem de senaste åren.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Historien börjar två år tidigare, våren 2021, när en annan man på orten blir falskt dödförklarad. Han får, precis som Jonathan, beskedet via sin bank att han är dödförklarad. Och flera personer i kommunen fortsätter att drabbas. På kort tid dödförklaras två till, trots att de lever. Jonathan känner därför till att det här kan hända.
Vilket också gjorde att han förstod ganska snabbt vad som hade hänt.
Nej, jag visste ju vad som hade hänt, så det har ju hänt fyra stycken andra här.
Att någon hade förfalskat hans död helt enkelt.
För i orten pågår sedan länge en särskild typ av konflikt som Jonathan tror är orsaken till både sin egen och de andras dödförklaringar.
Vi alla har ju pekat ut samma person i polisen.
Ett dödsbevis måste vara underskrivet av en läkare. Och det var Jonathans. Blanketten var undertecknad av överläkaren Staffan Eriksson på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Problemet är bara att den här läkaren finns inte, utan det är en person som har utgett sig för att vara en läkare och fått tag på ett sånt här dödsbevis från Skatteverkets hemsida och helt enkelt förfalskat Jonathans död.
Även de andra falska dödsbevisen i kommunen var undertecknade av påhittade läkare. Tidigare kunde man ladda ner ett dödsbevis på Socialstyrelsens hemsida. Men på grund av de senaste årens ökningar av felaktiga dödförklaringar så har den funktionen nu tagits bort. Men det går att med hjälp av offentlighetsprincipen begära ut blanketten för dödsbevis. Man behöver bara mejla eller ringa. En liten, kostnadsfri ansträngning som blir dyr för den det drabbar.
Det var så mycket pappersarbete och samtal och sitter i telefonkör dag efter dag. Och att jag började med att ringa upp alla myndigheter i början, men det var ju ingen av varken Folksam, Försäkringskassa eller någonting som ville godta mig utan bank-ID.
Hemma har Jonathan Ravelin fullt upp med att försöka få sig registrerad som levande igen.
Han börjar med att ringa runt och försöka förklara vad det är som har hänt och att han faktiskt lever. Men eftersom att han på pappret är död så är det svårt att få någon hjälp. Och det vet ju de flesta som har varit i kontakt med myndigheter över telefon. Att man måste uppge sitt antingen bank-ID eller personnummer.
Banken sa, ja, har du bara ta med dig passet så fixar vi ett nytt bank-ID. Så jag tar med mig mitt pass. Men då när de skannar in i sin maskin, ja, då är det ju spärrat. Bara eftersom att jag är död så har de spärrat passet. Och körkortet var med spärrat, så jag hade ingen giltig ID-handling.
Skatteverkets dödförklaring av Jonathan Ravelin har nu satt igång en kedjereaktion av händelser som är svåra att stoppa.
Men då behövde jag skaffa ett nytt pass, så jag hörde av mig till polisen i Karlshamn.
Jonathans sambo Julia får följa med till polisen.
Så hon kunde identifiera att jag är jag.
Han behöver också besöka Skatteverket och visa upp sig i egen hög person. Sambon Julia måste återigen legitimera sig och gå i god för att Jonathan är den han utger sig för att vara.
Och först då kunde Skatteverket annullera den här dödförklaringen och han kunde på pappret bli levande igen då.
Men problemen fortsätter för Jonathan. Det tar tid för att få allt att fungera igen.
Jag var ju väldigt mycket i kontakt med banken, för det var en spärr som var ute i Stockholm i huvudkontoret eller vad de kallar det. Så den spärren lyckades de inte lyfta fast de var massor, ja, fast de hörde av sig flertal gånger då här nerifrån upp dit. Jag vet inte hur många möten jag var inne på med banken.
Förutom att Jonathan lägger tid på att få ordning på sina bankkonton så att han kan få tag i sina pengar, så måste han se till att andra myndigheter också inser att han lever.
Han berättar att en del myndighetspersoner blir förvånade och aldrig hört talas om att det här är någonting som kan förekomma. Men eftersom att det ändå händer då och då, så vet ju i alla fall de berörda myndigheterna oftast vad det handlar om. Sen kan det nog vara svårare att förklara för företag och andra aktörer som man har medlemskap hos till exempel, som plötsligt avslutas då. Men eftersom att det var flera som hade drabbats tidigare i samma kommun som Jonathan bor i, så var det ändå ganska många som kände till det här fenomenet och inte blev så chockade.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ja, för vad handlar de här mystiska felaktiga dödförklaringarna i området om? Jonathan tror att dödförklaringarna är en ingrediens i en konflikt som pågått under flera år. Bråket tycks handla om att en markägare är irriterad på att folk går på en allmän bro som ligger i närheten av hans fastighet. I lokaltidningen Blekinge Läns Tidning, som länge rapporterat om både bron och dödförklaringarna, så delas den uppfattningen av de andra som också har varit felaktigt dödförklarade i kommunen. Därför kallas bron för dödförklaringarnas bro i lokalpressen. SVT Blekinge, som också har granskat fallet, menar att det finns två personer som ortsborna pekat ut som dödförklarare. De har pratat med en av dem som menar att han inte alls är inblandad.
Ingen aning, jag är inte inblandad.
Vad tänker du om de här anklagelserna då?
Det är sant.
Man kan ju bara spekulera i varför man skulle vilja dödförklara någon annan, och det finns väl sannolikt flera olika skäl till det, men man kan nog utgå från att det inte är något man gör av välvilja, utan det handlar väl om att man på ett eller annat sätt vill göra livet surt för den här personen. Och det innebär ju ett ganska stort arbete att återställa allting efter att ha blivit felaktigt dödförklarad, så ja, det handlar nog om att man vill förstöra för någon helt enkelt.
Konsekvenserna av Jonathan Ravelins dödförklaring är många. Förutom att han inte har tillgång till sina pengar så förlorar han även hälften av sin månadsinkomst eftersom han vabbar i 2 veckor men inte kan registrera det hos Försäkringskassan. Jonathan gör en anmälan om dödförklaringen och polisen inleder en förundersökning om urkundsförfalskning och ofredande.
Om jag förstått hela rätt så är det ju en handskriven blankett som man skickar in till Skatteverket. Och i och med att det är några digitala forum inblandade och sånt, så lämnar man väldigt få spår efter sig. Eller inga spår.
I april 2024 pågår fortfarande polisens förundersökning.
Jag var väl den enda som fick en utredning, så att säga. Men det har ju inte hänt något med utredningen. Men jag vet inte om de andra fick sina utredningar nedlagda rätt snabbt. Och de fick ju inga riktiga förhör ens, om man säger som så.
Enligt polisen prioriterar de andra fall högre.
Jag pratade med förundersökningsledaren i det här fallet som säger att det är oklart när man kommer ha tid att arbeta med det här fallet aktivt igen.
Trots att Jonathan Ravelin på pappret blev levande förklarad rätt fort så dröjer det innan allt är på plats igen. Det tar 6 veckor innan han får tillbaka sitt bank-ID. Pengarna för vabben får han först efter någon månad. Han säger att han är trött och det har varit dyrt att vara död. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Tara Moshizi. Gäst i dagens avsnitt var DNs reporter William Hernvall. Producent var Sabina Marmolakaj. Slutmixen gjordes av Patrik Miesenberger. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer förutom från DN, från SVT. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.